Rickard, vad är det som doftar så gott?
Det här, det är karamellvatten.
Vad är det för något?
Nej men, alltså karamellitnunnorna gjorde redan på 1300-talet en slags tinktur som man både kunde dricka men också ha på sig. Mest citronmeliss, det är därför det luktar lite så här toa, ja. Rengöring, men det är också lite kryddor och sådär som var väldigt helgabredgörande. Och det måste vi ha på oss när vi ska prata om karamellitnunnor.
Ja men eller hur? Vad betyder den här parfymen för dig?
Det är något speciellt med det, för att den försätter mig i det tillståndet där jag bara kan få lov att vara i den miljön som karamellnunnorna handlar om. Och det är en mycket, mycket speciell miljö.
Mm, och den ska vi avhandla här den kommande halvtimmen. Och det är ju en speciell doft att tänka sig, inte för att gå händelserna för mycket i förväg, men den här operan handlar om karamelliternunnor som dör på schavotten. Mm. Och de hade på sig den här parfymen.
Ja, det får vi ju tänka att de hade. Men däremot så tror jag inte det doftade så gott i övrigt. Det var ju mitt under franska revolutionen. Och de hade haft på sig sina kläder som de gick till schavotten i månader. Mm. Så jag tror att man behövde nog mycket av den här parfymen.
Citron, kanel,
kardemumma,
kryddnejlika.
Ingefär, ja visst.
Jag tror säkert att det behövdes goda dofter där. Alltså det låter ju kanske lite makabert och ytligt att vi sitter här och pratar om parfym i samma andetag som vi pratar om döden på schavotten.
Fast det är det ju inte, för att detta var en av deras redskap som de hade för att skapa det som karamell är så känt. För de vill ju skapa någon slags världsfred och världsharmoni. Mm. Och det var ett sätt för dem att läka varandra.
Mm. Så det finns ju en filosofisk tanke bakom detta då?
Utan tvekan.
Ja, det. Världsliga ting också och allvarliga spörsmål. Det handlar Operaguiden om idag. Karamellitsystrarna av Francis Poulenc. Ja, hej och välkommen till en ryslig och gripande också operaguide. Den här gången då om Poulencs drama Karamellitsystrarna från 1957. Och den här gången i operaguiden så kan vi faktiskt säga att det är en opera baserad på verkliga händelser som ligger drygt 200 år tillbaka i tiden. Karamellitsystrarna bygger nämligen på en sann berättelse. Den om 16 karamelliternunnor i franska klostret Carmel de Compiègne som 1794 vägrade att lyda den revolutionära regeringen och därför mötte döden på schavotten under franska revolutionen. En nunna undkom döden och nedtecknade sin berättelse, och den texten och den här händelsen då läste tyska författaren Gertrud von Lefort om och skrev novellen Den sista på schavotten, som senare författaren Georges Bernanos gjorde ett filmmanus av, som Francis Poulenc slutligen valde att göra opera av. Det är många steg här. Jag heter Britta Svanholm-Magnett och jag kan säga det på en gång. Det är inte en direkt enkel, inte heller lättsmält opera vi avhandlar den här gången i Operaguiden. Eller vad säger du, Rickard Söderberg?
Nej, verkligen inte. Detta är en jätteknepig opera, men en av de absolut mest underbara verk som någonsin gjorts för scen.
Säger alltså Rickard Söderberg, operasångare, kulturmångsysslare kallar jag dig också. Varmt välkommen till Operaguiden.
Tack snälla.
Karamellitsystrarna är alltså satt då i tiden för den franska revolutionen, men den skulle kunna spelas i egentligen vilken tid som helst som innehåller mycket kaos, för den här operan handlar väl egentligen om ångest, rädsla, styrkor och svagheter.
Ja, den handlar om när det kaoset möter, världens kaos möter den stillhet som nunnorna söker. Och jag menar, karamellnunnorna som har funnits sedan 1300-talet har ju inte förändrat sig så mycket i sin orden, så att man kan sätta den i vilket århundrade som helst, så man ser ingen skillnad.
Mm. Vi har ju redan avslöjat att det inte blir något lyckligt slut.
Nej.
De 16 nunnorna möter då döden med hjälp av Madame la Guillotine. Men Rickard, är inte det här en lite hopplös opera att sätta upp runt dramaturgiskt, för man sitter ju liksom där som publik och bara väntar och väntar på det hemska och, får man väl säga, fascinerande och vackra slutet rent musikaliskt.
Ja, men det gör det också till en dröm att sätta upp den här, för att man vet att, ja visst, första akten, det är mycket snack och det är mycket existentiell ångest där. Men det är så värt det. För att man vet att när slutet kommer, då är det liksom mer gripande och rafflande än Tosca och allt vad du vill.
Mm. Okej, Vi ska inte gå händelserna i förväg för mycket innan Per Feltzin får berätta mer om vad det handlar om. Varsågod.
Handlingen kretsar kring en dotter i en rik familj, den unga Blanche de la Force. Hon är orolig och ängslig av sig och under den franska revolutionen finns det fog för den rädslan. Hon söker sig till nunnornas, karmelitsystrarnas trygghet, men klostret blir också det en måltavla för revolutionärerna. Syster Blanche av Kristi dödsångest, det är så hon heter hos nunnorna. Men vill hon bli nunna för att hon tror eller för att hon är skräckslagen? Bland nunnorna själva finns det också olika tankar. Ska man söka martyrskapet i döden eller ska man öppna sig för möjligheten när och om den kommer? Inte ens när hennes bror, Chevalier de la Force, söker upp henne i klostret är Blanche säker på sin tro. Hon vill inte tillbaka till familjen bara för att fly, hon vill vara kvar. Men när han gått faller hon ihop av ångest där i klostret. Och i klostret har hon mött en ung nunna, Constance, som har en enkel, jordnära syn på livet. Men hon kan också tänka sig att offra sitt liv och kanske också Blanches liv för att den gamla priorinnan de Croisy som ligger för döden ska få leva. Den nya priorinnan, Madame Ledoin, framhåller den introverta bönen som det enda riktiga, inte martyrskapet och därmed döden. Men det håller inte den gamla priorinnans närmaste Moder Marie med om och hon styr i löndom. Så när revolutionärerna hotar blir det en kamp mellan nunnornas ledare. När de till slut ska avlägga löftet om martyrskap flyr Blanche hem och i det sönderslagna hemmet blir hon piga. Moder Marie försöker få henne att återvända, men... Till sist blir nunnorna fängslade, ställda inför rätta och dömda till döden. De ska gå till Chavotten, men två av dem är inte där. Moder Marie får inte återvända hon som var starkast för martyrlöftet. Gud har sparat dig, säger biktfadern. Blanche är inte heller där, men hennes vän Constance har sett i en dröm att hon ska följa dem. Och på revolutionsplatsen går de en efter en mot döden. Constance är sist och ser Blanche bland åskådarna. Och Blanche tränger sig fram genom folkmassan och bestiger Chavotten.
Ja, hur? Det här är verkligen ett av operahistoriens mest otäcka slut, eller hur?
Ja, det är otäckt både för att det handlar om det handlar om, men också för att det är så genialt komponerat.
Ja, vi ska prata om det. Tack Per Feltzin ska jag bara säga först för genomgången här. Som du som lyssnar förstår så är karmelitorden en av de strängaste av alla klosterordnar. Bönen är central, arbete sker under tystnad, musik får inte förekomma under mässan och man avstår från all utsmyckning. Och man måste avstå från allt jordiskt för att kunna förena sig med Gud, det är då tanken. Och det är det fortfarande. Vi återvänder till operan. Francis Poulenc, han bestämde sig för att skriva operan ganska direkt efter att han har fått förslaget från sin förläggare. Han kände till den här berättelsen sedan tidigare och ägnade en hel dag i Rom åt att fundera på vad han skulle kunna göra med den.
En hel dag?
Ja, en hel dag. Och sen hade han bestämt sig. Han satt bland annat förresten länge på ett café, Tre Scalini vid Piazza Navona, och stannade så länge läsandes den här boken då att han kände sig tvingad att beställa in kaffe och glass och apelsinjuice och en flaska vatten.
Det var mycket jordiskt det där.
Ja, det var det. Han kunde liksom inte med och sitta där hur länge som helst utan att köpa massa mat. Ja, och sen så skrev han på operan under 3 år. Det tog ändå att bestämma sig med 3 år att göra operan.
Ja.
Och i vissa perioder så arbetade han som en galning. Jag går inte ut, jag träffar inte någon. Jag vill inte tänka på något annat. Jag är så fast i mitt ämne att jag tror att jag känner de här kvinnorna, läraren har sagt då. Men Rickard, musiken, kompositionen som du var inne på, vad är det för musik Poulenc har valt ut för att tonsätta den här operan med?
Men dels hör vi det som vi hörde precis i början av programmet här tam, pam, 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 som är det här uppviglande temat som inleder operan. Man slungas ju in i handlingen efter bara några sekunder så är man mitt i handlingen. Det är inte en så här 10-minuters overtyr som ska få oss att landa, utan det finns ingen möjlighet att landa, utan musiken är hela tiden i det här på väg och ackompanjerar och målar fram dialogerna som det då är. Det är ju en dialogopera som målar fram hela tiden det som händer fram tills slutet då den här marschen kommer, sorgmarschen. Mm.
Och han lät ju sig inspireras av andra tonsättare också, eller han hade ett litet tonsättargäng, inte på axeln som tyngande, men som inspiration. Debussy, Mussorgsky, Verdi.
Ja, och dessutom var han ju djupt förknippad med Lessi under hela den här tiden i Paris. Så att,
just det.
Så det fanns mycket inspiration. Och dessutom, vilket ju också är fascinerande, drar han ju mycket inspiration från de traditionella katolska hymnerna.
Eller hur? Det gör han ju, för det finns ju faktiskt flera exempel i operan på hymner.
Flera stycken.
Ska vi ta och lyssna på ett?
Ja!
Och här hörde vi till exempel bönen Ave Maria som nunnorna sjöng. Det är ju fantastiskt vackert.
Ja, det är det.
Och jag tänker också mycket på Polanks körmusik som han ju också är väldigt känd för. Den kommer ju fram i de här partierna.
Ja, det gör den. Det är ju i ensembler och det är ju inte några arier direkt på det sättet. Det är verkligen ensembler och dialoger genom hela operan. Det är också så vackert, för här har vi en Ave Maria och på slutet har vi en Salve Regina, och det är några män med i periferin i operan för att det måste förhandlingens skull. Men annars är detta en opera som både på raderna och mellan raderna uteslutande handlar om kvinnorna.
Mm.
Och det är fantastiskt att få en sån opera som ogenerat bara tar ställning på det sättet.
Och det påverkar ju också ens öra, tänker jag, när man lyssnar, att det är ju kvinnliga klanger hela tiden.
Ja, det är det. Hela tiden. Det är lite som man kan möta i en del av Richard Strauss opera också. Det är kvinnorna som tar befälet och det är där som handlingen sker och det är där också som tonvärlden helt och hållet befinner sig. Även om de är från djupaste allt till högsta sopran. Men ändå.
Mm. Det finns ju ett tema också som återkommer gång efter gång efter gång i olika varianter. Vi tar och lyssnar på det först så kan vi prata lite om det sen. Det är ju så smäktande.
Nej, men du kan inte stänga av. Alltså, det här är så obeskrivligt bra musik alltså. Kära någon. Och det här är så fascinerande att du spelar det här temat nu i så många versioner. För att det temat återkommer ju gång på gång på gång på gång. Och man kan till och med höra det i basen. Bom, 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 i slutet på den här marschen. Och det är ett tema som är oavslutat och som på ett sätt kan måla upp både revolutionens kaos, den inre smärtan. Det kan till och med måla upp tystnaden när det behövs. Så Polanke använde det flitigt och mycket, mycket kreativt skulle jag säga.
Mm. Jag hör ju att du verkligen kan den här operan och jag vet att du har ett speciellt förhållande till den. För att, förutom att du har sjungit den, så har du ju också varit i det svenska karmeliterklostret i Rydebäck, mittemellan Helsingborg och Landskrona. Vad gjorde du där?
Nej, men jag har varit där ganska många gånger. Jag är lite nunnetokig sådär, så jag brukar åka på retreat ganska ofta till nunnor. Och just till karmeliterna så kan man inte vara på retreat och bo över, som jag gör hos en del andra. Men däremot så får man komma dit och vara med på deras, en del av deras tidigare och ha samtal och bara vara i den miljön. Så jag har varit där flera gånger och en gång har jag faktiskt sjungit ur Karmelitsystrarna för dem. För när jag skulle göra föreställningen på Malmö Opera så tog jag med mig Nathalie som spelade Blanche och så åkte vi dit. Och så, de kände ju jätteväl till verket förstås, men mycket, mycket bildade de där nunnorna. Så då sjöng vi om verket, sen så kunde vi prata om det och så här.
Hur tog de emot musiken?
Nej, men ja, de får ju inte så ofta så här stor opera och folk som står och skriker i deras altare. Så där. Men det var mycket, mycket. De satte sig på rad och lyssnade artigt och sen så pratade vi om det här. Det var väldigt speciellt.
Fantastisk upplevelse ändå.
Ja.
Mm. Klostret i Sverige, det byggdes 1963 då, där du var, och där bor inte mer än 21 nunnor samtidigt. 2019 så var det 13 systrar som tillsammans då bildade Karmeliterklostret i Rydebäck. Vi ska kika lite närmare på några av rollerna. Vi börjar med den verkliga huvudpersonen, syster Blanche av Kristi dödsångest.
Bara det namnet.
Ja, det är underbart att säga bara. Hon säger i starten till sin far att Gud kommer att ta emot henne som hon är. Hon lämnar allt så att Gud kan ge henne hennes heder. Mm. Vad är det som är viktigast för Blanche i den här operan? Är det att upprätthålla familjens heder eller är det att få tyst på sin egen ångest och sina demoner?
Ja, eller få tyst på sin pappa, jag vet inte. Det är ju olika genom operan. Hon drabbas ju av sådan skräck för följderna av att vara i klostret. Hon till och med flyr därifrån. Och sen kommer hon ju då tillbaka till slutet och då... Det som möter henne där är ju att rädslan och ångesten på något sätt har förbytts till någonting annat, och det är därför hon kan gå in i martyrdomen. Och i min värld så tänker jag att när hon möter Konstans, som då är den här andra lite mer lättsamma, lite mer jordnära, lite mer naiva kanske, nunnan. Och det är kanske i det som Konstans symboliserar, glädjen och lusten och det jordiska och det enkla, som vi till slut blir befriade. Mm. Blanche har sökt ett liv och bara stött på ångest. När hon till slut ser glädjen, så är hon så här, nu är jag redo. Mm.
Men det tar ganska lång tid för henne innan hon hamnar i den acceptansen.
Ja, det är ju de sista 2 minuterna. Ja.
Så den större delen av operan så låter det så här. Det här är partiet vi ska lyssna på nu. Det är precis det som jag nämnde här när hon pratade om hedern. Mm. Men hon är kanske inte riktigt övertygad själv ändå. I första akten här.
Där fick vi det temat en gång till.
Det fick vi. Så här beskriver sopranen Anita Sold rollen som Blanche, som hon sjöng på Kungliga Operan i Stockholm 1981. Det var en bejublad föreställning, och då hade Karmelitsystrarna sin svenska premiär.
Det är nog hennes rädsla och ångest för både livet och döden. Hon är ingen nunna egentligen. Hon har flytt in i klostret därför att hon inte klarar av livet utanför murarna, och hon tror att hon ska finna ro innanför murarna. Men istället så blir det ju precis tvärtom. Hon råkar ju in i den ena obehagliga situationen efter den andra som bara ökar hennes rädsla och ångest. Hon får till exempel vara med och bevittna den gamla priorinnans död, och hon träffar en mycket levnadsglad ung nunna som inte alls är rädd för döden och älskar att tala om döden och vad gärna hon skulle dö. Och allt det här skrämmer ju Blanche fruktansvärt mycket.
Mm, säger Anita Sold till Sigvard Hammar, intervjuad i Ekot 1981.
Nej, det här är ju jätteintressant det hon säger, och det är ju precis så. Blanche flyr inte till någonting, hon flyr från någonting, åtminstone i början i första akten. In i klostret, och även om hon försöker upprätthålla en fasad av att hon vet vad hon vill, både när den gamla priorinnan frågar ut henne precis när hon kommer till klostret eller när hennes bror kommer och hälsar på, så vet vi ju att så fort hon lämnas ensam så tvivlar hon hela tiden. Mm.
Hon är ju den person i operan som genomgår den största utvecklingen.
Utan tvekan. Utan tvekan. Eller åtminstone som vi vet, om andra kanske genomgår utveckling, men det berättas inte i föreställningen.
Sant. Det finns ju fler intressanta roller i operan. Blanche, hon är nära sammankopplad med den gamla priorinnan som Blanche möter första gången när hon i princip ligger för döden. Och Blanche skräms jättemycket av detta, men det gör också den gamla. Hon är också jätterädd. Ja. Man skulle ju nästan kunna se det som att den gamla priorinnan tar över Blanches dödsångest.
Ja, kanske gör hon det. Det är också en sån oerhört gripande scen. Prurinan ligger inför döden och vill fortfarande på något sätt upprätthålla en värdighet inför systrarna. Och lägger en kudde under mig så jag kan sitta upp ordentligt. De måste se att jag säckar ihop här fastän hon liksom ska dö 2 minuter senare. Mm. Så finns det fortfarande den här viljan av att ha kvar. Och Blanche är ju då i rummet när prurinan dör. Och dör under fruktansvärd ångest. Mm. Så att kanske är det så att Blanche då lämnar över en del av sin rädsla till prurinnan så hon får ta med sig den till andra sidan. Jag vet inte, det är så existentiellt konstigt, men, ja. Men kanske är det så.
Döden är inte vacker i den här operan och samtidigt så är den jättevacker.
Ja.
Lyssna här. Försvinner hon ur jordelivet.
Ja. Och den gamla prurinan försvinner ju ur jordelivet med skrik. Hon skriker död och rädsla. Så det är liksom, och samtidigt är det den här ljuvliga musiken som gör att man blir så ställd när man får se det här på scen. För det är så mycket som händer på en och samma gång. Och jag förstår att Blanche är i helt upplösningstillstånd.
Mm. En annan roll som faktiskt sjöng ett litet parti här är Mère-Marie. Hon är en nunna som inte har det så lätt. Hon har liksom, hon är vice chef, om man säger, ja. Precis under gamla priorinnan. Det är hon som är den enda överlevande nunnan som tecknar ner själva berättelsen om den här händelsen. Hon slits mellan att lyda den nya priorinnan så småningom och som då framhåller bönen som det enda rätta och fullfölja sitt eget löfte om att dö martyrdöden. Mm. Också en spännande roll. Och sen har vi den som du har spelat, Chevalier de la Force, ja, Blanches bror.
En ganska ointressant roll om man jämför med alla andra, så är det ju, med männen i den här föreställningen.
Men ändå, förstår han sin syster överhuvudtaget?
Nej, inte alls. Alltså, han försöker ju få henne tillbaka till det som är hans liv. Och han håller ju krampaktigt fast i det, fastän han ser att håller på att rinna mellan hans fingrar för att revolutionen kommer att flåsa honom i nacken. Och han kommer ju också misslyckas med att hålla fast vid sitt liv. Det blir ju kaos och katastrof för honom också. Men jag tror att han saknar sin syster och längtar efter henne och vill ha tillbaka både henne och tillbaka det liv de hade. Jag vet inte vilket han vill ha mest.
Mm, deras barndom också.
Ja, precis. Mm.
Så här låter du. Blanche, lorsque je suis entrée tout à l'heure, vous en êtes fallu que vous teniez sans faiblesse. Et j'ai cru voir, à la lueur de ce mauvais quinquain, en une seconde toute notre avance. C'est probablement par maladresse que nous en sommes venus à des propos qui sont presque de. Det är Rickard Söderberg tillsammans med Nathalie Hernborg som sjöng rollen som Blanche då i Malmö Operas uppsättning.
Det var faktiskt det här vi sjöng för karmeliterna i Rydebäck.
Ja.
Det här partiet.
Du, det här är ju en opera som på ett väldigt detaljerat sätt avhandlar dödsångest då på olika sätt visserligen. Men ändå, det är ett tungt ämne. Vad tror du den kan väcka för tankar hos publiken efter att ridån har gått ner?
Ja, massor med tankar. Hur förhåller vi oss till varandra? Hur förhåller vi oss till vårt livsmål? Vilket credo har vi som vi följer våra egna liv? Och hur förhåller vi oss till en värld som är så kaotisk och som är så illvillig och som bara vill komma åt oss? Det är verkligen helt tidlöst det de börjar handla om.
Mm. Och vi sa ju det i starten att den kan sättas när som helst. Är det någon skillnad på vad de kände för 200 år sedan och vad vi känner idag?
Ingen skillnad tror jag. Jag tror vi är precis lika rädda, lika glada och lika allting som vi var då.
Ja, men Rickard, då är vi framme vid den stora slutscenen.
Oh.
Till de berörande 10 minuterna när den fylliga sången hos nunnorna, de sjunger då bönen, alltså Salve Regina, den blir tunnare och tystare för varje minut som går tills dess att den släcks helt och hållet. Det här är dramats höjdpunkt. Kan inte du ta oss med genom slutet? Hur bygger Polanka upp det?
Alla står på platsen för där giljotinen står. Det är fullt med bönder, det är fullt med liv och rörelse. Så kommer nunnorna dit och så börjar de sjunga. Och då berättas det om när det här då utspelar sig historiskt att för första gången under revolutionen så blev platsen helt tyst. Så hördes nunnorna sjunga Salve Regina. Och det sänkte sig någon slags frid och ljus över platsen. Och en efter en så går nunnorna upp på schavotten. Och för varje nunna som går till schavotten så hör vi i orkestern hur den slår ner. Och då blir det en röst svagare och en röst svagare. Till slut är det bara Blanche som står kvar. Hon sjunger Deo Patris et Gloria, alltså den katolska hymnen för när man tar sina religiösa löften. Så går hon upp på schavotten och så hör vi den sista bilan gå och sen är det slut. Den här slutscenen är fullständigt, ens inre slits sönder. Inför att vi skulle prata om det här så såg jag några produktioner igår, slutscenen, och det är, jag finner inte ens orden för det. Alltså.
Man liksom håller andan.
Ja. Alltså när jag har gjort den här produktionen så är man alltid helt förstörd också när man är på scen. Alltså en efter en har nunnorna gått av scen och så står vi där bakom scen samlade. Och det blir nästan religiöst med musiken och med berättelsen och hur operasångare efter operasångare liksom beträder schavotten och samlas där bakom. Det är en mycket, mycket högtidlig stund också bakom scen när man gör en sån här produktion.
Jag förstår det. Rickard Söderberg, jag tror inte att det finns någonting kvar att säga nu. Faktiskt. Stort tack för att du har varit med och pratat om Polanks Karmelitsystrarna i Operaguiden idag.
Tack snälla.
Lyssna gärna på fler Operaguider i appen Sveriges Radio Play och på webben sverigesradio.se. Där finns massor av andra operor att botanisera bland. Nu säger jag, Britta Svanholm-Magnett, tack för att du har lyssnat. Och hej då!